Man kan kvitta anfallare mot försvarare.
Jag gillar ändå också att John Guidetti och Victor Fischer kvittas mot Joe Buffo och Andreas Johansson. Då har Andreas Johansson och Joe Buffo nått ganska långt alltså.
Det här är Ljugarbänken i samarbete med Betsson. Det är det första ordinarie avsnittet för säsongen. Ni kanske har lyssnat på något av lagavsnitten. Men eftersom vi hintade om det i alla dem så får vi ju ta tjuren vid hornen direkt. Pontus Wernbloom är slängd på tippen. Lasse Nilsson är tillbaka. Kul! Välkommen Lasse.
Tack så mycket. Skönt att vara tillbaka.
Ja, vad har du för oss som inte liksom följt ditt liv utan och innan sen, eller för oss, för dem menar jag förstås. Vad har du gjort sen senast du poddade med Ljugarbänken?
Jag har ju bara jobbat med fotboll dygnet runt i typ 3 år. Med Norrby som sportchef och... det gick ju så där kan man säga. Vi åkte ur här tredje året. Eller ja, vi gjorde bra ifrån oss i några år. Sen orkade vi inte riktigt. Och med det så tog jag ett litet steg tillbaka.
Skönt att då kunna, efter att ha jobbat med fotboll hela tiden i 3 år, kunna liksom gå tillbaka till en podd där det inte gör så mycket om du inte har råkoll.
Ja, precis. Precis. Ja, det är vad heter det? Det är... stora skruvdobbsskor att fylla efter Värmland. Men jag tror att det bytte ändå på något sätt ut en brunkare mot en tekniker. Så att det känns ändå lovande.
Ja, Tobbe, du har ju fått en liksom en anfallspartner nu, får man ju säga. Istället för den grisen på mitten.
Ja, eller hur? Nej, men det blir väl bra. Alltså, känns som jag och Lasse hade kunnat... komplettera varandra väldigt bra på plan. Vi hade kunnat riva isär ett och annat försvar, tror jag. Så att det kommer bli kul att riva isär en och annan matchanalys också.
Och sen så har vi ju Blomman som liksom, jag vet inte hur man ska beskriva det här fotbollstermen, men du har ju någonstans bytt lag.
Transferbomb, som går väl bra annars?
Ja, med efterföljande utlåning tillbaka direkt.
Exakt.
Du är numera på rekat och klart.
Ja, exakt. Oddsättare har blivit någon form av egenutnämnd oddsexpert.
Och så kände vi att så här, vi kan inte förlora 2 man på ett transferfönster. Vem vill vi helst ha kvar? Pontus eller Blomman? Och då röstade vi ju liksom. Det var ju bara att lägga ner lappen i urnan och så blev det du.
Ja, det är stort. Det är stort. Det är bland de större vinsterna i karriären.
Alltså jag känner att det är ett bra beslut någonstans. Jag som har jobbat med rekrytering nu i 3 år och ersätta 50% av truppen, det är ett jävla jobb ni har där framför där.
Du, fan, den omrustningen har man velat vara med på.
Ja, det fanns en och annan Tobias Hysén på lapparna också, kan jag.
Ja, fan, jävla otur att det inte var flera.
Märker ni att han avsäger sig all form av ansvar direkt?
Ja, konflikträdd direkt. Ja, nu är vi där. Ett kryss.
Same, same but different. Vet du.
Ja, det kan du ju ha med dig Lasse. Det har du väl redan liksom räknat ut med röva. Men du kan ju, bara du tycker någonting om någonting så kommer det vara spetsigare än Hysén i alla fall.
Men jag och Tobias känner ju varandra ganska väl. Vi har ju kamperat i landslag ihop och sådär. Och han var precis lika konflikträdd på den tiden också. Så att jag är van.
Du, fan, tänk om du hade tagit fler bråk i karriären, Tobbe. Undrar var du hade hamnat då till slut.
Då hade jag...
Tror du det hade gynnat dig eller tror du att det hade hållit tillbaka?
Jag tror att det hade blivit väldigt många dagar med ångest. Så att jag tror det hade hållit tillbaka mig faktiskt.
Ja, det är fint. På tal om ångest, AIK. Nej då. Nu... Ska vi sätta tänderna direkt i premiäromgången som ju... Alltså, jag brukar säga att allsvenskan är som bäst innan den har börjat. Men den är väl som allra bäst i premiäromgången när alla fortfarande tror på något eller åtminstone hoppas på något. Och det finns väl en del lag som har mer och mindre anledning att fortsätta göra det. Om vi börjar där allsvenskan började, Malmö FF, Kalmar FF, som slutade ju 1-0, straffmål av Isak Kiese Thelin. Och det var ju väldigt, alltså jag vet inte hur många gånger de pratade om Kalmars nya tränare Henrik Rydström i sändningen. Men allt fokus var förstås på det, mötte sitt gamla lag. Och det blev ju liksom ingen premiärfest.
Får jag fråga en sak bara? Pratade de om Kalmars nya tränare Henrik Rydström av misstag, eller gjorde du precis bort dig det första du gjorde den nya säsongen?
Klassiskt.
Klipp Martin, klipp.
Nej, verkligen inte. Nej. Du, men det är på tal, nu ska vi in och såga här. Då tar jag mitt nya jag här nu då och börjar med att såga Mårten här. Det.
Härligt, konflikt direkt. En ny Tobias Hysén. Tagit lite av Pontus roll.
Jag umgås ju med han alldeles för mycket.
Ja, uppenbarligen. Malmös nya tränare, Henrik Rydström, förstås. Och ja, det blev väl varken... eller så här, om ni försöker sätta er in i att ni håller på Malmö FF, för jag förstår att det är svårt. Hur hade ni känt efter den här matchen då?
Jag hade nog ändå varit relativt nöjd. Premiärer handlar om att man ska vinna. De kommer att bli bättre och bättre allt eftersom säsongen går. Jag tror inte att de kommer spela med samma formation och samma framåtlutade lag kanske i alla matcher. Men som sagt, det var ju liksom någonstans, vinst var ju det enda som gällde i den här matchen. Och med tanke på att de ändå vann matchen, sen visst lite bättre avslut i slutet från Kalmar, så hade det kunnat gå annorlunda. Men nöjd med förbättringspotential, kan man väl säga.
Ja, det var ju en match där MFF, ju längre första halvlek led, dominerade ju kraftigt. Jag vet inte hur, jag har svårt att sätta mig in i att jag skulle hålla på dem, men jag vet inte om det var så mycket farliga lägen ändå. Alltså, jag fick inte riktigt den känslan att det liksom var mycket runt om, men att det inte riktigt brände till. Vad säger ni?
Men det blir ju ofta lite krampaktigt i en premiär, och Malmö vet inte riktigt var de står. Jag tror att alla var lite oroliga även internt. Hur ska vi starta den här säsongen? Det var ju, det är alltid viktigt med en bra start, men för Malmö var det ju ruggigt viktigt. Och jag tror de är tillfreds med att få med sig 3 poäng.
Blomman, om du var MFF-supporter?
Ja, jag hade väl ändå varit hyfsat nöjd, tror jag. Som ni var inne på, balansen är ju allt annat än bra, tycker jag. Det var väldigt, väldigt öppet hela vägen ut och lyckades inte stänga någonting i slutet, trots att de gjorde lite byten. Men jag hade väl resonerat som att en premiär är en premiär, och nu går vi vidare härifrån, typ så.
Men man måste ändå, alltså, både Netabay och Rajovic, det är ju, hade de bara haft 2+ av slut, så hade det varit oavgjort i alla fall.
Det är ju åtminstone en retur in på något av skotten om de skjuter i bortre hörnet någon av dem. För båda lägena så är det väl en eller två Kalmar-spelare på andra stolpen som kan raka in eventuell retur. Det är ju, det ska ju vara minst ett mål, gärna 1,5 på de lägena.
Målet som gjordes då på straffen, det var väl säker straff. En bra straff, den gick ju i mål, Tobbe. Men hur den orsakades, Tali spelar fram Christiansen som fick en Lars Sätra in i sig och föll. Och här går väl åsikterna isär lite, kan jag tänka mig.
Först och främst är jag besviken att inte Christiansen gör mål, så att, för mitt säsongsspel där på Talis assist. Men om man bara ser till straffen, så jag tycker bara att det är klumpigt av Sätra. Alltså det går, man pratar om att han ramlar lätt, är det straff eller inte straff, men alltså, han springer rakt in i honom. Det är 100 kilo sätra som kör över lilla Anders Christiansen. Det är bara klumpigt, alltså, håll bara lite lite avstånd, och sen får han en dålig touch, ja, då rinner han ner till målvakten. Tar han en lite mer utåt så kanske du hinner blocka skottet. Det är straff. Så är det.
Ja, men alltså, vi har ju pratat om det här förut många gånger, att du får inte ge domaren chansen i en sån här match och ge Malmö en straff heller. Alltså, det är premiär, det är Malmö som är hemmalag, det är fullsatta läktare. Det kommer hamna, du kommer hamna i situationer där du inte får ge domaren chansen att ge dem en liten fördel. Är det minsta lilla 40-60, 50-50, så kommer det bli en straff. Det kommer bli en frispark, det kommer bli ett gult kort. Jag tycker precis som Lasse säger, jag tycker bara det är klumpigt. Christiansen har med sig farten in i straffområdet, tar med sig bollen. Sätra kommer, det är en liten lätt huftackling, det är kontakt. När Christiansen märker att okej, han kommer springa in i mig här, då är han ju redan beredd på att okej, här behöver inte jag jobba hjärnet för att hålla mig stående. För gör jag det och bollen rinner ut till inspark, så kommer jag inte få någonting med mig. Och det är så det har blivit. Alltså, domarna dömer ju bara frisparkar och straffar när folk ramlar eller förstärker. Om de börjar att döma för förseelsen i sig och inte vad som händer sen, så kommer fler folk börja försöka stå upp för att få avslutet. Men om du får avslutet i ett mycket, mycket sämre läge och dessutom med sämre förutsättningar, så finns det ingen anledning att försöka.
Men jag var lite starkare för att det inte skulle vara straff tidigare. Men det du säger nu, Tobbe, det är nog det som gör mig irriterad i liksom, att det blir straff. För jag, även om man översätter den där situationen rakt av till att det är Kalmar i den matchen, som, alltså, de får ju inte straff där, tror jag.
Alltså, får de inte
eller
straff
mycket
där,
så lägre, mycket lägre chans att de får det.
Ja, ja, det är möjligt. Men jag hade varit lika kritisk om, eller jag hade varit kritisk om Kalmar inte hade fått straff för samma situation. Jag tycker bara det är klumpigt försvarsspel, och det känns definitivt inte som någon filmning. Det är tveksamt om det ens är en förstärkning. Sen om man tycker att nej, men det är inte tillräckligt mycket kontakt för att det ska vara straff, ja, det kan man väl säkert diskutera, men jag tycker att det är straff.
Utan att hoppa till den matchen helt, men om man jämför med till exempel när Sadik stöter omkull Ondrejka, jag tycker de är rätt lika.
Hade jag varit Ondrejka så hade jag verkligen velat ha straff. Sen,
den skulle dock kunna vara utanför, va?
Nej, jag tycker den inne, men jag tycker där, nu blir det en lång diskussion och ett kanske lite för långt resonemang. Men jag tycker att det är någonting som domarna också behöver börja väga in lite grann. Var i straffområdet är det? Är det en målchans om han kommer förbi här? Eller är det inte? Vi hade en situation i en av de andra matcherna, det är nog Hammarby på Tekki som är på väg ut ur straffområdet, petar Mamare där och liksom, ja, slår den lite benet på honom. Det blir inte straff, vilket jag inte heller tycker att det ska vara, men hade han fått ett avslutsläge efteråt så är det en solklar straff, och den bedömningen tycker jag att de behöver börja väga in.
Fast där håller inte jag med alls. Jag tycker så här, jag förstår vad du menar.
En ny Tobias Hysén, konflikt om allt.
Nej,
fy fan vad härligt.
Men så här, alltså, är det så här, jag är lite allergisk mot det här, är det frispark på plan så ska det vara straff, för det håller jag inte riktigt med om. Jag tycker att det ska krävas lite mer inne i ett straffområde, mycket för det blir mer. Så pass mycket mer konsekvens av det. Men däremot är det så här, om du sparkar, alltså, kommer du in klumpigt i en duell inne i straffområdet, så är det nästan också att då ska du fan straffas för det. För försvararna vet ju också att jag får inte göra så här, för det kan bli straff. Ge inte domaren chansen att blåsa straff. Alltså, vi har pratat om det så många gånger, men ge inte domaren chansen att blåsa en straff.
En i vår WhatsApp-grupp, så en reaktion från dig, Tobbe, var ju att liksom, nu kan hockeyfolket inte gnälla, för det filmas ju där också. Jag antar att jag får symbolisera men vad fan, hockeyfolket va, nu, i den här podden.
Snacka om att ta en kommentar ur sin kontext lite.
Du sa ju
jo,
det.
Men det var väl för fan för att du tyckte att Christiansen filmade?
Nej, jag tyckte att han föll lätt.
Ja, det han är väl att filma.
Förstärkte. Ja. Ja, okej. Okay, ja. Men då skulle jag vilja gå till, vilket jag tycker, jag tror i alla fall, att jag tycker att det säger något om så här inställningen till att filma slash förstärka. Men Stare stod ju i studion efteråt och liksom, ja, men han sa ju att så här, ah, där faller du lätt, och så skrattade han. Och sen så var det ändå så här, ah, det är bra gjort, det är rutinerat, du vet hur du, alltså, det finns ju ingen i en hockeystudio som skulle säga så. Det är rutinerat, bra, falla lätt där, förstärka, få med sig utvisning. Alltså det är ju en inställning till om det är okej eller inte.
Grundinställningen kanske är fel, men den tror jag vi får svårt att ändra på, Mårten. Jag tror att det är nog lite för djuprotat.
Det är därför vi tagit in dig. Nej, men är det inte lite så att det är så här, ja, det är, man tycker inte att det är så farligt. För jag är ju mycket, jag tycker att det blir liksom så jävla konsekvens av vissa, eller det blir ju mål oftast av något som egentligen är så här, mm, skulle det varit straff, skulle det inte varit straff.
Alltså, men det är väl det som egentligen mitt resonemang går ut på, att om det liksom är ett målchans direkt efteråt, att det känns som att ja, men här kan du avsluta, här är det liksom en stor målchans, då tycker jag att då kan man ge straff för lite mindre kanske, för att
man ska också väga in vem som har chansen. Är det Rajovic, då är det aldrig straff.
Ja, det blir lite för det mycket att kräva kanske.
Men Kalmar då, utan Rydström. Det var väl, de trillade ju boll som tidigare typ, när de väl fick den.
Jo, men alltså det är ju, du plockar ju inte bort allt det som var förra året bara för att du tar in en ny tränare. Alltså spelarna har ju fortfarande, alltså i ryggmärgen på dem sitter ju fortfarande där och spelar boll liksom. Sen kommer det säkert vara instruktioner som är annorlunda, och jag tror säkert att Henrik Jensen kommer att göra det lite mer direkt, alltså få in lite mer, om man säger, längre spel när det behövs för att kunna straffa motståndarna, framförallt så som det såg ut i den här matchen, att kunna sätta in bollar bakom Malmös, ja, en, ibland två försvarare som var kvar på halva plan liksom. Men jag tror att, alltså, för Kalmar är nog, det här är nog en ganska svår match att analysera utifrån hur man ska ta sig vidare under resten av säsongen, för att det finns ingen match under säsongen som kommer se ut som den här gjorde. Det kommer inte finnas något lag som har en sån offensiv balans och bara kör så som Malmö gjorde i den här matchen. Så att jag tycker, alltså, Kalmar gör en helt okej insats, borta premiär mot ett liksom, ja, energidopat Malmö FF på något sätt. Jag tror Kalmar kommer vara bra, alltså kanske till och med lite bättre än vad vi kanske trodde.
Ja, det är väl effektiviteten möjligtvis som går, det kommer ju återigen gå ut på att göra mål, och framförallt i de här bortamatcherna så behöver de ju peta dit de boll. De har ju möjligheter, de har chanser, och gör du inte mål på den här lägen så. Och det kändes väl lite som att det, ja, Kalmar hade väl aningen problem och mycket bollinnehav, men skapade inte så det jättemycket förra året. Nu tycker jag man skapar målchanser så att det räcker på bortaplan mot Malmö, men man gör inga mål.
Men en sista grej där då, för att dra den, hur Kalmar såg ut förra året. Såg inte Malmö ut lite så nu? Mycket fint spel, skapa chanser, men inte. Alltså vi var ju precis så vi pratade om Kalmar i fjol, att de har svårt att komma till de riktigt heta lägena. Alltså, och ja, fast det var ju samma tränare som tränade dem då som tränar Malmö nu.
Jo, men alltså Malmö har ändå rätt mycket avslut. Sen kanske det inte är de här 100-procentiga chanserna 5-6 gånger som folk vill ha, men alltså de har ju rätt mycket boll. De skapar ändå rätt mycket situationer runt och kring Kalmars straffområde. Jag tänker att i en normal trupp där de inte har en mittback frisk, så kommer de ju också ha en bättre balans. De kommer ju ha liksom Lasse Nilsen, de kommer ha, vad heter det, Cornelius och Tinnerholm och Bussanello i kanske mer normala positioner, vilket gör att chanserna emot kommer ju bli färre.
Men, chanserna för,
jag tror att de kommer att bli mer eller mindre likadant. Sen tror jag som du säger att det kommer säkert vara lite så här att man kommer prata om Malmö på samma sätt som man gjorde om Kalmar rent spelmässigt. Att de har mycket boll, skapar chanser, kanske förhoppningsvis då för Malmö så har de lite vassare spelare framåt som kommer att sätta dit de här chanserna till slut.
Vi hoppar till Stockholm, Djurgården, Brommapojkarna. En enkel seger för Djurgården. Findell, två baljor och ja, det var väl så de skulle städa av den premiären, tänkte man innan.
Exakt så. Rasande tempo och ett bättre fotbollslag. Sen jag är imponerad av Findell hela tiden ta sig in i straffområdet. Han har en otrolig förmåga att vara på plats varenda anfall. Han får betalt för det också.
Jag såg bara highlights från det här, men det kändes som att Edvardsen var inblandad i mycket.
Men jag tycker han ofta är inblandad i mycket. I alla fall det går i vågor lite i matcherna, men han är ju, det är en kreatör. Vi pratade om det lite i lagavsnittet. Jag skulle vilja ha honom så lite mer i straffområdet, men han gör en bra match och är involverad i mycket av det som händer i Djurgården. Absolut.
BP får det tufft i år. Ska vi slå fast det?
Alltså jag tycker... Ja, man inte. Jag tycker BP ändå ser... Alltså jag tycker de ser rätt okej ut. Alltså Djurgården borta är ju ingen match som, om vi nu ska ta det här snacket då, att Djurgården borta är ingen match som de ska vinna. Visst, alltså nu blir det 3-0 relativt tidigt. Findell gör andra målet direkt i andra halvlek. Dessutom får ju BP smällen då när de släpper in 2-0 precis innan paus. Så att det är två lite halvtaskiga mål att släppa in rent timingmässigt så, men fan, jag tycker ändå BP gör det helt okej. De försöker, man ser att de har sitt passningsspel med sig. De löser inte riktigt i den här matchen alltid, men jag tycker ändå de gör tillräckligt för att man ska kunna ge dem någon slags godkänt i en match borta mot Djurgården i en allsvensk premiär. Jag tror de kommer växa in i kostymen. Spelarna kommer anpassa sig lite grann efter tempot också. Jag har tippat BP åker ur, men jag, efter den här matchen så skulle jag nog säga att jag är mer positiv än negativ vad gällande BP.
Ja, vi ska inte döma ut dem än, men premiär, mycket energi, vi får ge det någon gång till.
Mellberg, arg.
Ja, mycket energi.
han fick väl lite kritik efter också.
Ja, men det där, jag tycker det där blir lite fånigt också. Det är klart, hade han gått ut i en presskonferens efteråt och sågat domare till höger och vänster, ja, då hade vi kunnat hyvla honom. Men i stridens hetta, i matcherna, det var inte så att han står framför en kamera och säger det. Någon lyckades snappa upp det, så att, ingen big deal.
Det var också en litet speciellt efterspel där med Joel Asoro, som först sa att han inte fick någon förklaring till varför han petades, och det hade han visst fått, sa Bosse. Så Asoro fick be om ursäkt.
Fast här kan jag liksom så här, det där är ju ledarskap på något sätt för mig. Alltså då behöver inte tränarna ta det, och du behöver inte stå och ha en jättegrej om det, utan Bosse kliver in, säger som det är, istället för att bara, men vi tar det efteråt, utan bara nej, så här är det, det där är inte acceptabelt, han ska inte ställa sig och säga så, de har suttit med honom, han vet precis vad som gäller, end of story, spelaren får be om ursäkt, vilket jag kan tycka liksom, i vissa fall, du har x antal sådana situationer per säsong där du kan göra så, för sen blir det liksom att spelarna antingen inte vågar göra någonting eller så blir det liksom anarki på något sätt, men här är det, jag tycker Bosse är helt rätt på det här. Jag tycker han går in och stämmer i bäcken direkt. Och nu vet alla i Djurgårdens spelartrupp vad som gäller. Vill man veta vad som gäller så pratar man med tränarna eller så pratar man med Bosse. och så gräver man ner den situationen direkt. Jag tycker det där är bra ledarskap.
Håller med.
Vi håller oss kvar på Tele2 då. Bayern Degerfors, en match som ju också skulle städas av. Och någon som kanske, vad var det ni sa, mycket energi, tändning. Jag vet, eller du får lägga ut det kring Djukanovic, Blomman.
Angående mycket energi eller vadå?
Ja, angående med liksom premiärnerver kanske. Mm.
Nej, men om vi gör så här, om vi tar det från början, så när det står 1-1 i paus så var jag inte allt för säker på att det skulle bli 3 poäng man gick hem från Tele2 den eftermiddagen. Det kändes, alltså, Bayern börja starkt som vanligt, kom ut som, tänk er ett galopplopp när de rusar ut i burarna, lite så var det. Det var ju 2 lägen första minuten. Väldigt bra, så tycker jag Bayern spelar bra. Besaras mål 1-0, klass, ett Besara-mål om jag får säga det själv.
Fan, har gjort några sådana alltså.
Ja, verkligen. Hela eftermiddagen börjar ju med att han har förlängt i 2025, året ut. Vilket alla har väl bara gått och väntat på. Jag vet inte om det var medvetet att släppa det på premiären eller vad det var, men det var otroligt skönt och säkra den i alla fall. Så blir det ju 1-1 Degerfors, och det är bara ren flyt att vi inte ligger under i halvtid, så som det utspelar sig. Nu har jag glömt vem det är som kommer fri, Danna, då vinner jag en jätte...
Det är
Bukievic. Ja. Och lite som jag tror vi nämnde i lagavsnitten, eller om vi gjorde det utanför podden, men Dovin har ju verkligen tagit steg, tycker jag, till den här säsongen. Man såg det redan i kuppen och gör de räddningarna som man kanske saknat lite tidigare. Och håller ju faktiskt oss till 1-1 i paus. Jag vet inte, hur känner ni? Jag tycker Bayern kommer ut bra i andra sen igen. Sen är det liksom 2 minuter och sen är det tack och godnatt.
Jag måste bara tillägga att det är inte många spelare i Allsvenskan som man säger att det är en 100% målchans när man får bollen från 20 meter. Alltså det är ändå en liten bit utan straffområde, men det känns livsfarligt när han får den där. Det är otroligt bra avslut. Jag tycker Bayern kommer undan, de kommer undan lite grann. Det känns som att de inte riktigt är i slag. Kommer ut, som du säger, jävligt starkt. Och sen när 1-1 målet kommer så blir det lite griller i huvudet. Och sen i andra halvlek så är det att målet kommer där det gör, 2-1 målet, och sen 3-1 på en gång. Alltså inte att det var orättvist, det var det inte, men det kändes som att det hade kunnat gått lika gärna åt andra hållet.
Tobbe?
Nej, men jag håller med. Alltså, det finns väl inte jättemycket att lägga till. Det jag tycker är... sen är det så här också att de bra lagen, eller om man säger då, de bättre lagen, de gör ju så här rätt ofta. Det blir ju så här. Det är ju ingen slump att det är Hammarby som har den kvaliteten när Djukanovic böjer in den i bortre, och sen så tar den en liten touch på en försvarare, och så har Johan Nilsson gjort 3-1, och så är plötsligt så, nej, där är det ju game over, precis som vi sa. Och hade Degerfors gjort likadant så hade man pratat om att okej, vad hände här? Hur kunde det bli så här? Men hur ofta sitter man och gör det verkligen? Alltså det gör man ju nästan aldrig, och då, det händer ju för många gånger där de bra lagen gör så här för att det ska vara en slump.
Ja, det har du i och för sig rätt i. Men att Djukanovic skulle smälla dit 2-1 på någon drömavslut i bortre efter den första halvleken han gör, det fanns inte på kartan. Jag tror inte han har ett enda rätt i första halvleken. De kommer byta ut honom i halvtid.
Och så fan vad man älskar sådana spelare.
Ja, men alltså och där är vi ju, där är vi också, då kan vi gå till det. Då är vi ju inne på en grej som är rätt intressant också, för att där har du ju skillnaden mellan spelare som faktiskt har potential att göra skillnad kontra en spelare som bara hade grävt ner sig och gjort ännu mer fel i andra halvlek. Han kommer in i andra halvlek, alltså här tror jag att hans mentalitet bara så här, fuck it, jag bara kör. Det spelar ingen roll, jag har inte varit så dålig. Han fattar inte att han har varit jättedålig. Utan han är så här, bara nej, vadå? Och så kommer bollen och så bara, det här läget har jag fått på träning och match 100 gånger. Den borrar vi in i bortre. Och så gör han det, och så är det liksom så här, bara, ajamän, inga problem, jag är king här nu. Jag tror bara att...
Ja, det finns något fint i det.
Nej, men jag säger bara att jag tror så här, Han kommer ju göra bättre matcher rent prestationsmässigt såklart. Blomman, du såg ju matchen 90 minuter, så du har ju bättre koll. Men jag har ju hellre en spelare som är dålig och sen gör ett sånt mål än en spelare som är jättejättebra och slutar säsongen på 2 mål och 3 assist.
Ja, men alltså så här,
alltså, han en Tali.
Yeah. Ja, herregud. Men jag är ju också sån som expert på att dra slutsatser efter 2 matcher. Jag har ju sagt till mig själv att jag inte ska göra det egentligen med Djukanovic. Han är liksom född 2004, det är första klubben utomlands, hela den biten, det är konstgräs, bla bla bla. Spelat liksom en match i Allsvenskan, gjort lite matcher i cupen, inte alla från start. Jag tror att det här kommer bli bra i slutändan.
Fan, nu, vad spännande det är nu, man vet inte var du kommer landa, om du kommer landa vid en sågning eller 100 miljoners försäljning inom en säsong.
Jag tror det kommer bli bra, jag tror verkligen det. Ja. Och jag tror att ett sånt här mål kan betyda mer i det här läget än vad det kanske gör för Joel Nilsson i det här läget, om vi säger så.
Ja, jag tror inte att det går riktigt lika bra som du tror, Blomman. Men målet kommer vara viktigt. Så får vi se om självförtroendet kommer tillbaka. För han har väl ändå gjort några bra träningsmatcher. De såg jag inte, men i cupen var han ungefär lika dålig som han var i första halvlek.
Träningsmatchspelare.
Ja. Nej, men det är en ung kille. Han, alltså, med det målet att få starta så där på hemmaplan, det är det han kommer ta med sig. Han, det är som Tobbe säger, han skiter väl i att han har 10 bolltapp i första halvlek. Jag borrar upp en i bortre krysset och vi vann matchen. Det finns inget annat att ta med sig.
Game winning goal för fan.
Exakt, när han ringer hem och berättar. Då är det liksom,
nej, men sen, är det, men sen får du också med dig, alltså, det är ju som du säger, vi har ju skojat om det förut, det här med försäsongsspelare, men alla unga spelare i alla trupper alltid är ju bättre än de gamla rutinerade på försäsongen när det är konstgräs. Framförallt efter vi gick från grus till konstgräs, så har det blivit ännu mer så. Och Djukanovic är 19 liksom, han är 18, jag vet, nu har jag inte koll på exakt när han fyller år tyvärr, Blomman, du får ursäkta det här, men
29,
han är 18, okej, då är han 19 år liksom. Säg att han har spelat på konstgräs x antal matcher i sin karriär, framförallt inför en sån publik och framförallt med, alltså, senior, på en seniornivå liksom. För han att gå in och göra mål i sin premiär på arenan där det är liksom fullsmockat med folk. Precis som Lasse säger, han kommer ju skita i sina 10 bolltapp. Han kommer ju stå där som King Bar, jag gjorde 2-1. Game winning goal, vi kör vidare.
Men fan vad man gillar, det finns ju inte så många sådana, alltså de flesta, fler och fler spelare är liksom stöpta i samma form. Det var ju det man ändå typ gillade med Bojanic och så, även om nu siffrorna visar att han sprang mer än vad det såg ut som att han gjorde. Men man gillar ju sådana som liksom värsta uppförsbacken hemåt. Och aldrig någon känsla av att så här, nu har jag misslyckats här i 5 dribblingar. Jag spelar någon annan. Alltså det finns liksom inte. Och det är fan, det är, jag vet inte, det är ju lite old school fotboll på något sätt. Vilket jag älskar att se. Någon som sticker ut så. Och man gillar ju att bli frustrerad på spelare, väl, Blomman?
Ja, det blir man väl alltid, tänkte jag säga.
Jo, men alltså framförallt en sån som så här, alltså det är ju den bästa typen av spelare som supporter. Någon som gör att man sliter sitt hår i liksom 70 minuter och sen avgör den med ett drömmål. Så man måste ändå gilla den.
Det får en att tänka på Steve borta mot Blåvitt.
Just det, Steve har ni ju också. Mm. Ja. Härligt.
Nej, jag
Djukanovic måste... och Steve, det är sådana spelare som vinner guld.
Ja, men det är ju det är fantastiskt att det är, alltså, som du är inne på, alltså, jag är så förbannat trött på de här robotfotbollsspelarna, så det är kul att det händer någonting.
En annan som det händer någonting kring, Diego Campos.
Din gubbe.
Min gubbe bet Kurtulus och när han sen konfronterades med det efteråt så skrattade han och sa att det var något skämt de hade kört lite internt. Så. Kurtulus var inte riktigt med på de noterna när han intervjuades. Väldigt märklig väldigt märklig intervju med Campos faktiskt. Alltså han var liksom, han skrattade åt reporten som att det var så självklart att säga, jag känner några i det laget så jag bet honom.
Det, för det brukar man göra. Ja, när man känner någon.
Nej, men humor
i alla fall.
Ja, adderar ytterligare en dimension till Campos. Sen vill du har ju stora sågen framme här, Lasse. Och det är väl Eddie Lövholm som ska sågas efter sin analys av Degerfors.
På tal om att ge dig en match.
Nej, så är det verkligen inte. En hiss och en diss. De pratade innan om Hammarbys att man saknar en nia och sådär. Jag tyckte att det funkar väldigt bra med Saidi, numera Buddha där. Jag tycker att de får en... faller ner, spelar falsk nia, drar iväg mycket djupled, de river upp ganska stora sår, tycker jag, i alla fall stundtals i matcherna. Så att, sen kommer inte han göra några 15 baljor, men jag tror heller inte att det kommer vara en grej som kommer bli en grej, om ni förstår vad jag menar. Det tyckte jag var positivt för Hammarby. Sen Pavlovic, som alla har hyllat till höger och vänster.
Det är inte alla. En person har hyllat honom hittills, va?
Men han springer runt och sparkar ner folk och är knappt involverad i spelet. Den köper jag inte alls. Överaggressiv och mindre bra med bollen. Där, nu har jag sagt det.
Den vill man ha om sig själv. Överaggressiv och mindre bra med bollen. Då ja. Drömspelare också.
En omgång, vi ger honom någon till.
Finns det alltså det är väl typ Gattuso är väl den enda såna spelaren som har blivit liksom världsnivå, ja, men, som du, passar in alltså på den beskrivningen.
Snälla, du kan inte säga att Gattuso var dålig med bollen. Alltså då har du gått på alla de här myterna om honom. Då får du sätta dig och titta.
Jävla,
det är som att säga att Busquets är dålig med bollen.
Nej, det är inte som att säga att, alltså du kan inte jämföra Gattuso med Busquets, vad fan.
Granat dock. En hyllning också på Degerfors håll där också. Granat såg bättre ut än på länge.
Vilken jävla hyllning.
Nej, men jag tyckte han var... Det kom spelare till höger och vänster, framförallt de första 20-25 minuterna. Och jag tyckte han var följsam i straffområdet och bra i uppspelen. Jag hade inte väntat mig det riktigt.
Nej, Mårten, utifrån dina förväntningar en hyllning.
Ja, Mårten, givetvis var Busquets en krydd. Men kan vi kalla Rino Gattuso och Henrik Rydström för samma spelare då?
Och då ska, det vi ska landa i ett
överaggressiva och lite sämre med bollen.
Ja, det kan man absolut göra.
Den köper jag på Rydström i alla fall, inte på Gattuso. Men...
obefintligt skott också ska sådana spelare gärna ha. Ja. Yeah. För det hade väl Gattuso ändå, eller?
Jag vet inte, men vi kanske ska
gå vidare. Ingen har sett honom skjuta. Exakt. Ja. Nu har det blivit dags för speltips. Och jag är inte riktigt inlopad i det här. Jag såg något fladdra förbi i chatten. Men är det ni alla som bidrar på den fronten? Eller sitter du bara och är viktig, Blomman?
Nej, jag har kuppat in mig själv.
Du har kuppat in dig själv?
Ja. Han är ju expert.
Just det. Får man höra det expertiösa utlåtandet inför nästa omgång då?
Ja, och jag får ju även fylla i din roll och säga att spelsegmentet är ju i samarbete med min nya arbetsgivare, Rekat och klart, men kom.
Som du är utlånad från,
ja. Ja, det är utlånat från där det finns speltips av killar och tjejer som är betydligt bättre på allsvenska än vad jag är. Men mitt bidrag i alla fall i det här segmentet blir att Malmö slår BP. Båda lagen gör mål i AIK och Norrköping. Och så kör jag en klassisk Tobbe Hussein, en win-win, där att Häcken slår Bayern i en trippel.
Mm. Vad har du för odds på den då?
5,50.
Mm. Är det jag?
Vem vill ta vid?
Ja, men jag kör. Häcken vinner och under 2,5 mål Kalmar blåvitt. En dundersäker dubbel.
Till?
Till 3,60.
Och Tobbe, här är intressant. Blir det fegspel eller blir du är lite alltså, vi trodde ju liksom att det var dåliga spel förra säsongen, men sen när Blomman summerade allt så visade det sig att det ändå var plus i alla fall på dig, Tobbe.
Ja, alltså det handlar väl om att sätta rätt spel.
Ja, absolut.
Ja. Nej, men jag har årets första spel. Jag kör väl en win-win här med då, som vi brukar göra. Jag tror att Kalmar vinner mot Blåvitt. Och sen tror jag att Malmö vinner borta mot BP. Svårt att se hur det ska kunna gå på något annat sätt med tanke på de två första matcherna.
Och där är oddset...
Vad var det? 3,25. Ganska exakt, va? 3,25 till och med, lite boostat. Härligt. Bättre boostar nu än vad det var förra året.
Alla de här spelen finns i alla fall hos Betsson, ligger under specialspel, godbitar, ljugabänken. Kom ihåg, spela ansvarsfullt, du måste vara minst 18 år för att spela, och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Norrköping Sirius 1-1. Riktig pissmatch av Norrköping. Och en ganska bra match av Sirius, om man nu kan, om de två sakerna kan rimma.
Och här måste vi ändå någonstans, med tanke på lagavsnitten, bolla in Lasse med tanke på hur Sirius mål går till. Så du kan väl bara ta, du kan väl bara ta cred här för att Alsanati gör mål och Joakim Persson spelar fram.
Ja, jag tar den. Tack Tobias, så snäll du är. Jag tyckte att de båda två visar att de håller på den här nivån. Sen är ju Norrköping är virrigt, alltså. Det känns som att de är förvirrade och osäkra i väldigt mycket de gör. Men både Alsanati och Jocke Persson river upp sår. Persson springer mycket djup, det är jobbigt att göra med, och Alsanati lite påhittig. Så kunde han väl kanske haft ett ass till, Joakim Persson, där när han vägrar att spela bollen, ja, i sidled till öppet mål. Men han var taggad på att göra sitt första allsvenska där.
Ja, det är för dåligt faktiskt. Det var några sådana situationer i allsvenskan, alltså den här omgången, att det liksom
en anfallare som skjuter, det vill vi väl ha. Vill vi inte?
Men vi vill också ha mål, ja, ju, har vi konstaterat. Ja, men det är väl alltså, ja, han såg intressant ut, men jag tycker det där är, alltså när deras tränare förklarar att Persson startar för att de vill ha snabbhet som ska kunna liksom såra Norrköpings back, och det är det enda som, alltså det känns som det hade räckt med någon som var snabb. Jag hade inte behövt vara fotbollsspelare. Någon som är snabb. De blir liksom stressade direkt och springer ihop. Jag tror Bagge sen blockade väl två skott som hade gått i mål annars med glidtacklingar. Alltså det är ju, det är så jäkla dåligt försvarsspel. Det kan inte räcka med. Det kan inte räcka med allsvenskan att du tar upp en snubbe från en lägre division som är snabb, sätter honom ensam på topp. Och sen att helt försvar strul med honom.
Nu är inte min kamera på, typ, men jag hade vinkat till det annars.
Nej, men, och dessutom har han ju i stort sett hela säsongen, han har inte spelat en ytterforward någon match, till och med wingback i Superettan, så det är ingen van position att vara ensam nia, men tydligen räckte det att vara snabb där. Men jag ska inte förringa Joakim Perssons insats, han var bra.
Om du tyckte att jag var snett ute som beskrev Gattuso som, vad var det, aggressiv och
dålig med bollen,
något mer,
mindre bra med bollen, att
vad det du menade, Tobbe, att du liksom någonstans drog en rät linje mellan Persson och dig?
Nej, mer att man kan plocka upp spelare från en lägre division och sätta han som ensam nia, och han gör det ändå ganska bra.
Aha, okay. Mot dåliga försvar.
Nej. Frågar du Bjärs så ja.
Ja, exakt. Men det är ju helt, alltså, Norrköpings sätt att spela på offensivt också. Man trodde ju ändå att de på något sätt skulle ha, som vi snackade om, en brutal offensiv som sköljde på, men det fanns ju inget av det heller. Alltså det här att Glenn sa, eller Glenn, att de var 2 av 10 färdiga kändes ju som en rejäl krydd åt positivt håll. Alltså det fanns inget. Fanns inget i Norrköping, varken defensivt eller offensivt, som hade första halvlek. Tror fan de slog knappt 3 passningar i rad alltså.
Nej, man hoppas ju någonstans för Norrköpings skull att nu kommer de ju undan med 1-1 och får få en vecka till på sig. Men att det liksom kanske blir lite sådär, ja, vi åkte på stryk i alla fall. Vi får ta oss lite i kragen och hitta lite mer, alltså, vad ska man säga, lite mer tydlighet också i anfallsspelet. Försvarsspelet är virrigt, det vet jag inte vad de ska göra åt, men att hitta de här offensiva spelarna i positioner där de kan göra lite nytta. Det känns väl som nästa steg.
Jag kanske övertolkar det här, då får ni för detta elitspelare gärna rätta. Men dels massa gnäll på domaren. Sigurdsson, värst av alla förstås, stannar upp mycket fast liksom spelet fortfarande är igång, vänder sig mot domaren, håller på. Totte Nyman sprang upp och pressade några gånger och bara vevar med båda armarna samtidigt som han springer, som att så här, följ med upp i pressen gubbar. Alltså det kändes så jävla liksom som man själv höll på liksom första året på 11 manna typ. Alltså det ser så jävla konstigt ut. Det ser ut som att de inte har liksom snackat igenom någonting innan och alla är bara lite frustrerade på att inget funkar från minut 1.
Men alltså jag tror att Sigurdsson är ju på en helt egen nivå. Alltså Nyman är ju jävligt bra. Sigurdsson är ju på en egen nivå rent kvalitetsmässigt, och jag tror att
han var ju svindålig dock. Han skapar ingenting.
Nej, men jag tänker mer utifrån alltså individuell kvalitet om vi skulle ranka spelarna på något sätt. Man kan ju diskutera att han inte var bra, men alltså det man också ska komma ihåg är att han kanske inte skapar jättemycket just den här matchen, men han gör heller inte jättemycket. Alltså han tappar ju inte bollen på det sättet som vissa av de andra gör. Alltså jag tycker han liksom, man har så höga krav på honom att när han inte gör någonting i varje aktion så blir man besviken. Alltså det är lite som de här bästa spelarna som har varit i Allsvenskan, att man räknar med att det ska hända någonting varje gång de har bollen. Och riktigt så enkelt är det ju inte, för så jävuls bra är han ju inte att han kan bara ta bollen och dribbla 3 man och så helt plötsligt så böjer han in den i bortre. Men det som jag fortfarande landar i, det är att han är frustrerad för att han har ju varit där ett tag nu och han ser väl kanske inte heller någon förbättring riktigt i allting som händer. Och då blir han väl förbannad. Och likadant med Totte Nyman tänker jag, att han är ju så jäkla Norrköpingskille och han har sitt hjärta för klubben och han vill så gärna att nu ska vi upp och sätta press. För han vet att när de är som bäst, då ska de bara köra. De ska upp och sätta press, de ska vinna boll. Men de har ingen spelare i de 4, 5, 6 som är bakåt som är bra på att ta bollen av det andra laget.
Det är fan ingen
bra. Nej, men alltså på riktigt.
Nej, men det är sant.
De har ingen spelare i bakre leden som har sin bästa egenskap i att ta bollen av det andra laget.
Vet du vad det enda gången man tänker så här, bra försvarsspel, det är när de får till en så här panikbrytning. Och det är ju dåligt tecken.
Eller blockar ett skott. Vilket är bra att de gör det, spelarna. Men då har man ju någonstans hamnat fel från början.
Men jag tror också att det finns den här frustrationen. Jag tycker på Sigurdsson, det känns som att han tänker att han är överarbetad för att han säger jag måste göra det här själv. Jag behöver typ vända bort någon på kanten med någon klack och grejer och så ska jag dribbla 2 gubbar för att det ska hända någonting. Och samma med Nyman som gör, jag tycker han är rätt okej i matchen också. Håller ifrån, alltså uppehåller minst 2 mittbackar hela tiden och är duktig i det felvända. Så sätter han tillbaka bollen till någon och så går han i djupled och sen händer ingenting efteråt. Så att det är klart att de är frustrerade.
Tröjstaston var ju också helt okej i sin nya, lite mer balansroll. Sen så det mest positiva för Norrköping var ju att de 2 bästa spelarna i laget var ju Baggesen och Kalle. båda vänsterbackarna. Så där har de det ju gott ställt ändå. Det är väl det de får ta med sig. Offensivt.
Ja, dock, det var ju enda gången det hände någonting var ju när Kalle satte far. När han bara, nej jag passar inte, jag springer med den istället.
Ja, verkligen. Halmstad AIK, nykomligen HBK, tar en seger och... Fan, vad länge sedan jag såg ett lag så glada som Halmstad. Malcolm Nilsson Särqvist gör ju någon liksom Adbajor-rush ut mot...
Alltså jag, mot rätt fans ändå, dock.
Mot rätt fans, exakt. Men det var lite så här, jag tänkte... Alltså det är så här, 100% att han inte var det. Men när det hände, då tänkte jag så här, oh, vad händer nu? Är han på väg ut mot AIK-bänken och ska glida på knä här eller något?
Är inte Vamos. Det lite typiskt målvakter också? Är det inte det?
Ja. Jo, exakt så är det.
Ja. Men jag tyckte det var fint. Och också... Ja, nu tappar jag namnet. Debutanten som gjorde mål för Halmstad.
Granat. Det är bara att kasta ut liksom granat för fan. Det finns ju en i varje lag snart.
Men att han liksom står där efter och bara... Ja, det har liksom varit en dröm hela livet. Man är ju 29 nu. Det var synd att man inte är 19. Men liksom så här sprudlar. Alltså det var verkligen som att de hade vunnit... Liksom, Aros-kuppen typ. Alltså, det var så jävla fint. Och också publiken med som, det kändes som det var tryck på Örjans vall.
Det är en fotbollsstad som... Ja, men man hörde ju innan matchen också att Haglund var inne på det, att ja, det var sedan 2008 eller något där de inte haft så mycket folk på Örjans vall. Och klart att då få i en allsvensk premiär som nykomlingar slå AIK, det är klart det blir lite eufori av det.
Mäktigt. Det är ju så här, antingen var det här så här perfekta starten, de kommer rida vidare på det och bli en bra nykomling, eller så tömde de sig helt.
Nej, men liksom. man kan säga så här att AIK har ju rätt mycket boll, men det tror jag att Halmstad är rätt bekväma med också. Alltså de får ju ha bollen på ställen där det inte riktigt är så. Det är inte så att de sårar Halmstad. Sen har ju AIK chansen nog att få med sig ett resultat här. Det tycker jag ändå. Men det är exakt en sån match som man förväntar sig av Halmstad. Taktiskt bra, fysiskt överlägsna nästan skulle jag säga. Vilket jag tycker är lite konstigt. Med tanke på att AIK ändå har spelare som borde kunna ta den fighten. Spelar man i AIK så ska man ju vara grisiga, jobbiga jävla AIK också. Det tyckte jag de glömde av i den här matchen lite. Det var nästan så att det var att de trodde de skulle kunna komma till Örjans vall och ha boll och vara sköna. Och någonstans liksom så här, ja men det här löser vi på kvalitet. Alltså det funkar ju inte så i en premiär. Och framförallt inte mot Halmstad. Då är det ju liksom så här, på med blåstället. Och bara gnugga och sen får kvaliteten vara det som avgör matchen till slut. Men du kan inte börja där. Jag tycker lite grann att de... jag tycker AIK... De förstör för sig själva här lite. Ja, lite så. Exakt. De förstör för sig själva här. Och Halmstad är inte sena och kapitulera på det.
Nej, jag håller med. Jag tycker att... till exempel Alamari, Överglänser, Dormas... betydligt. Och Ahlstrand fram och tillbaka, straff.
Han var bra, han var.
Ja, riktigt bra.
Alamari alltså.
Ja, men Ahlstrand också. Det blir det där, han tror på det hela tiden. Sätter fart med bollen. Det blir, jag tyckte Halmstad var bra i omställningarna och han är inblandad i mycket där. Och sen det som Tobias är inne på, de bryr sig inte att de inte har bollen hela tiden. De vet att det kommer bli en rätt tuff gräsmatch i april, som Brännström sa. Vi ska sluta prata om att det är april. Men de spelar efter de förutsättningar de har, och jag tror att Halmstad kommer vara ganska bra mot bra motstånd. Sen tror jag man kommer få kanske lite mer problem när man behöver liksom styra matcherna själva.
Men det är inte så jävla många matcher de behöver göra det.
Nej.
Nej, men inte för att man skulle säga att de inte är bättre, men det är inte jättemånga av de här lagen, om man säger, som ligger på nedre halvan och slåss för överlevnad liksom, som är lag som går in med inställningen att det här ska vi kriga oss till. Jag menar, BP kommer spela, Värnamo kommer spela, alltså liksom, det, Varberg möjligtvis är ju det laget som är mest likt Halmstad på det sättet. Men alla de andra lagen har ju ändå en ambition om att det ska vara ganska fin fotboll.
Mm. Ja, men sen två, alltså man får lägga till det, två, båda mittbackarna är borta. Jag tycker inte AIK skapar speciellt mycket. De har koll på den här, även om Faraj, han springer och sliter, men det händer ju nästan ingenting. Och de har rätt så bra koll på den ytan bakom. Så att, ja, det är väl en situation i första där när han liksom bröta fram bollen till Fasai som chippar, och ja, det är en bra räddning. Men i övrigt har de ju bra koll där bak också.
Ja, men, och det är väl ett styrketecken om, alltså jätte, att de så här, fan, nu blir jag lite så här att vi var, jag har ju med dig där Blomman, men mot Haglund i lagavsnittet. Nu känner jag ju att det här var liksom
jag fick ju ja, skit Haglund, för att jag gillar dem.
Ja, jag vet.
Men nu är det fortfarande bara en match. Vi kanske ska vänta lite grann och se. De kan förlora fyra raka här nu, och så får ni rätt och så har vi fel. Men vi får se.
Men ja, tack, visst kan man ju också kvitta kanske mittbacken mot Gudetti Fischer också i så fall, om vi nu ska vrida och vända lite på det. Det saknades ju gubbar i båda lagen.
Så är det.
Fan Blomman, du gick in och försvarade AIK, det gillar jag.
New season, new me.
Och också det där var ju en sån, det jämnar ut sig under säsongen med straffar och sånt. Man kan kvitta anfallare mot försvarare.
Jag gillar ändå också att John Guidetti och Victor Fischer kvittas mot Joe Buffo och Andreas Johansson. Då har Andreas Johansson och Joe Buffo nått ganska långt alltså.
Jag skulle säga att båda de går på Andreas Johansson. Granat kommer väl göra en del mål i år, va? Det kan vi ändå slå fast, även om det bara gått en match.
Ja, det tror jag han kommer göra. Det kommer att vara en hel del inlägg och fasta situationer som vi är inne på. Han är stark på skallen och han är på plats där det händer någonting också. Så att, han kommer göra en del mål. Med risk att låta tjatig, så Halmstad gjorde mål på skallen. 9,5 mål säsongsspel.
Snyggt!
På huvudet.
Då var det dock inte Granat som gjorde mål på skallen.
Nej, det är sant.
Men den tar du.
Alla skallar räknas.
Precis. Ja.
Kamratmöte då på Gamla Ullevi, som du beskrev det på något härligt sätt i chatten där, Tobbe.
Ja, det var off-podd. Vi behöver inte gå det. New season, new you också då kanske. Inte avslöja allt som sägs i den här jävla chatten hela tiden.
Jag tyckte det var väldigt... ett lag som försökte spela men som inte är bättre, och ett lag som bara var bra så länge de orkade pressa högt. Och Pontus då från Betsson som är med i den chatten påpekade att han har ingen aning om vilket lag som är vilket här. Vilket jag tyckte var en klockren sammanfattning.
Jag fick tänka till matchen också.
Mm. Ja, jag vet fortfarande inte.
Och jag tyckte det var väldigt roligt.
Mm. Och den som kan fotboll fattar direkt vad jag menar. Nej, alltså så här. Det var en superettan match var det. Om jag ska vara helt ärlig. Tempot var otroligt lågt. Värnamo mådde nog rätt bra av att tempot var lågt, för de kunde flytta sina pjäser och spela sig loss ganska enkelt, bortsett från 15, kanske 20 om jag är snäll, minuter i första halvlek där Blåvitt kommer in med lite mer frenesi och Gustav Svensson tar tag i taktpinnen lite och börjar tackla folk och få med sig publiken, få med sig sina lagkamrater. Sebastian Olsson var jättebra i första halvlek, fick tyvärr utgå i paus med illamående. Emil Salomonsson också, högerkanten var det som fungerade i Blåvitt tycker jag. Där kom de fram ganska många gånger, men kvaliteten på inspelen, lite små marginaler. Ema Markovic har ett jätteläge och gör 1-0 där skottet går rätt på målvakten. Och det är lite talande för hela matchen att det till slut är ett självmål som gör att något lag vinner, för det kändes som att det var ingen som ville vinna den här matchen egentligen om man tittar på hur matchen såg ut. Och det blir mycket negativt. Det kommer vara rätt mycket negativt fram till Kalmar-matchen för Blåvitt. De förlorar en hemmapremiär med fullsatta läktare, ett otroligt tifo, en inmarschlåt som spelades live på inneplan, och det fanns alla möjligheter att göra det här till en riktigt bra dag, men nej, det man är inte superpositiv just nu om man håller på IFK Göteborg tyvärr.
Men är det inte det då, att liksom allt fanns inför, till och med jag kände typ så här, jag vet inte, nu kör vi, för att det var sånt jävla tryck innan, det var liksom ryktes med där, och sen så liksom slutade med lite hoppfullt spel i början, planar ut i något som inte alls är bra och lågt tempo och så som du säger, och den som hela IFK Göteborg lutar sig mot i Marcus Berg gör självmål på övertid. Alltså det går ju inte, det går ju liksom inte att skriva det på något bättre slash sämre sätt. Det är ju helt otroligt att Blåvitt får den starten.
Det är ju ett manus som landar i Sydvättan, det hör man ju.
Ja. Men det är ju helt liksom, alltså det hade räckt med att vem som helst annars gjorde självmålet, så hade vi inte haft det så.
Men jag håller med liksom, just det, hur de byggde upp det med den här inmarschlåten live, och det är fullsatt Gamla Ullevi, solen skiner, allting är frid och fröjd, och alltså att man inte vinner den matchen, det är helt ofattbart. Jag förstår inte hur det går till ens.
Och samtidigt så jävla blåvitt det senaste. Jag vet inte hur långt tillbaka du vill dra det, Tobbe, men
nej, men alltså nej, jag tycker inte man behöver dra det så långt. Jag tycker liksom att den här försäsongen, alltså nu har inte Blåvitt varit bra på det sättet på ganska många år liksom, men de har heller inte varit på den här nivån där det är nu. Den senaste gången var väl egentligen när vi var uppe och skulle möta Brommapojkarna 2018, där det var liksom, förlorar vi den här matchen så har vi 2 poäng till kvar liksom. Och vinner vi så är vi säkra. Där var en sån match där man liksom så här, det här är ett vägskäl på något sätt. Men då åkte vi ju upp och vann den matchen. Och det var ju liksom ingen snack om att vi inte skulle vinna den. Visst, det fanns perioder i den matchen där det såg ut som det gjorde igår, men till slut så löser man ju den då, för att man är ett bättre lag. Men i den här matchen så är det lite så här att det blir liksom man blir så matt av att det ska krävas en hög press och energi för att Blåvitt ska se bra ut. Alltså det finns ingenting när de själva har bollen som tyder på att här kommer det finnas möjligheter att skapa målchanser. Här kommer det finnas ett sätt att ta sig fram. Tittar man på Värnamo så är de så här, ja, de må vara lite sämre i sitt egna spel än vad de kanske själva vill vara. Men de spelar med 6-7 man på egen planhalva. De knackar boll, de spelar bort Blåvitts press för det mesta. Sen är det deras egna kvalitet som gör att de inte gör det oftare. Men de har i alla fall en ganska tydlig bild av hur de vill göra och var de ska spela bort Blåvitts press. Tittar man på IFK så är det så här, de har 2 mittbackar som ska sköta uppspelen. Värnamo kontrar med att spela 4-4-2 och sätta en forward på varje mittback. Och det slutar med att de behöver slå en lång boll i mer eller mindre varje anfall. De gångerna de vågar spela in den på Hagen och Gustav så får de ändå någon sorts rörelse i Värnamos lag som gör att de till slut hittar ut på en av kanterna eller kan spela upp bollen på ett lite mer smärtfritt sätt. Men det är så lågt tempo, och det är Värnamo också skyldiga till, ska jag säga, för de drog ner på tempot och det grövsta också när de hade bollen. Men jag vet inte riktigt var jag landar i det här. Men, nej, absolut inte. Och jag vet inte riktigt vart jag vill landa i det här. Men jag bara är liksom, ju mer man tänker på det och ju mer man sitter och pratar om det, desto mer blir det så här att ja, det är fan, det kommer bli, varenda match i år kommer bli livsviktig och bara få försöka få med sig en poäng på något sätt mot de bra lagen. Och sen försöka få med supportrarna så länge det någonsin går. Och lyfta fram laget på hemmaplan och försöka plocka så mycket poäng som möjligt.
Är det där festen någon, nu kanske bara jag som inte har hängt med, men det känns som att det hänt något med Blåvitts publik ju tyngre det gått typ. De blir ju bättre och bättre.
Nej, men där är det nog verkligen så här att älska mig som mest när jag behöver det som minst, eller när jag förtjänar det som minst liksom. Det finns ingenting man kan säga om det. Det var 16 800 eller vad det var på matchen igår. Det kommer med allra största säkerhet vara fullt mot Malmö i nästa hemmamatch. Alltså det kommer behövas. Alltså det kommer behövas. Men... det kommer behövas vara ett jäkla kokande Gamla Ullevi varenda match, så att man kan bära fram laget och få de poängen som man behöver liksom.
Men det är alltså Kalmar borta och så Malmö hemma nu, två nästa.
Och sen Djurgården borta.
Oh. Ja, vi går vidare.
Engvall då?
Engvall var bra. Han kom in med en jävla energi, såklart. Det såg nästan ut som, utan att veta, nu vet inte jag om han har varit lite småskadad och haft någon känning eller något, för det såg ut som att de testade han jävligt hårt i halvlek. Han var ombytt för att spela, kändes det som. Det är inte ofta, alltså avbytarna springer runt med shorts och överdragströja på en uppvärmning, men det kändes som att han var ombytt nästan för att spela. Sen var han uppskriven på bänken, så att inga konstigheter med det liksom. Men de testade honom rätt hårt i halvlek, satte in honom direkt i halvlek, och han hotade ju Blåvitts försvar mer. Han var ju en av anledningarna till att Värnamo fick över matchen på sin sida på ett sätt, för att han hotade på ett helt annat sätt i djupled. Han var bra med bollen, fick fast bollen, hade en helt annan energi och en helt annan kvalitet än vad de andra två där framme i Värnamo hade. Så att Engvall kommer bli nyttig för Värnamo, absolut. Och det krävdes en match för att känna att varför är han inte i Blåvitt?
Men han hade ju inte varit lika bra där väl. Det är väl det.
Fast han är en sån spelare som faktiskt lite grann hade kunnat göra det bra. För att när han får bollen så kan det hända lite vad som helst. Precis som vi pratade om i lagavsnitten. Att han fyller liksom inte normen för hur en anfallare ska bete sig. Utan han gör lite på känsla. Och
hur var det du säkert... tyckte du? Inte ens medspelarna vet vad han ska göra.
Nej, men lite så. Och lite så är det. Men också så här att det är en jävla bra egenskap att ha när man behöver göra någonting på egen hand. För det är ofta det som...
när medspelarna... inte är bra.
Ja, men i ett lag som inte riktigt funkar är det rätt gött att ha en spelare som inte riktigt följer normen, är väl man ska säga.
Ja, innan vi går vidare till en del av Göteborg som mår lite bättre, så det var ju två straffsituationer i den här matchen också. Vi var ju kanske inte helt ense, eller i alla fall inte 100% om Sätra där till exempel, och var ju inne på Sadik på Ondrejka. De här två då?
Ja, men jag kan börja då.
Ja, gör det. Det
jag kan börja. När man sitter på plats, som jag gjorde, så tycker jag båda två känns 50-50. Alltså det är, för mig blir det två bedömningsfrågor. För det ser ut som att målvakten träffar bollen. Att när Sebastian Olsson skjuter bollen mot mål, så ser det ut som att den tar på målvakten först innan han vräker omkull honom liksom. Och sen den andra situationen är lite grann Christiansen Sätra på ett sätt, men det ser också ut från där vi sitter ganska långt bort från den situationen, att försvararen får en fot på bollen och sen tar spelaren liksom. Men ni har ju gjort mig ganska på det klara med att så var det inte alls, så då kan väl ni utveckla detta som satt och såg lite repriser och så.
Ja, jag tycker att den första är solklar. Jag tycker att, vem är det som petar, det spelar mindre roll. Men där, jag tycker inte det är någon snack om det. Han petar undan bollen, blir nervräkt, solklar straff. Den andra, jag är inte intresserad av om målvakten träffar bollen minsta lilla i det där läget. Okej, om det hade varit solklart en bredsida först på bollen och sen spelare efteråt, men det går inte att snacka, det är straff det också. Han kanske får den lite på tån, jag vet inte, men det spelar mindre roll för mig. Jag tycker det är solklar straff.
Ja, nej, jag kan bara fylla, alltså, den första är ju en ren slakt. Nu vet inte jag heller vem det är i Blåvitt som
det är Sebastian Olsson som får chansen, eller om man säger, att slå in den i öppet mål då, när han får en dålig touch där.
Ja, men på den första.
Ja, men det är den första. Den andra är ju andra halvlek när Gustav Nolin
Ja, det stämmer. Tror jag. Det stämmer. Ja.
Men alltså, Vajčaković är... Det är som bara, eller den situationen, det är liksom flänget. Det har väl blivit lite av hans adelsmärke, va? Alltså även i så här positioneringar i målet som gör att han måste kasta sig överdrivet och konstigt ibland. Alltså känns det inte som det var en slump att han kommer så där. Eller?
Nej.
Jag tyckte vi pratade om det, eller det kan ja. Inte du belastas för, Lasse, men jag tyckte vi pratade om det i fjol också, att han ofta var så här, alltså i nästan allt agerande, oavsett om man stod på linjen, gick ut och skulle plocka ner bollar, om man skulle ut och möta friläge, alltså det är lite wow. Man vet inte riktigt.
Ja. Han är ju en okontrollerad Friedrich.
Exakt, exakt. Vilken superbra beskrivning. Verkligen. Alltså... Och det är ju typ det sämsta man kan vara som målvakt.
Yep.
Alltså, och ändå var han rätt bra i fjol. Ja, vad tråkigt då, Tobbe. Ni skulle haft två straffar.
Ja, du, men det får man ta.
Då hade det varit en annan säsong.
Mm, men det får man ta. Mm. För vi ska man inte måste, in något jävla VAR, så det får man ta.
Mm. Och vet du vad?
Ska vi inte det?
Nej, det ska vi fan inte ta in.
Vet du vad? Det jämnar ut sig. Finns det,
gör det,
menar?
Det gör det. Jag tar alla motivation eller motiveringar här nu, för VAR ska vi absolut inte ha.
Nej. Det är bra,
för,
då,
för grejen är så här också, att det är så roligt. För domarna är för VAR för att de vill ha hjälp med domslut. Det kommer ju bara visa på ännu fler feldomslut. Så folk kommer ju bli ännu mer irriterade på dem. För då kommer de få, då kommer de ta ett beslut och så kommer VAR gå in och ändra det. Var och varannan gång. Ja, hörde du? Göteborgaren där.
Det dröjde ändå dryga timmar innan, ja, men första kom.
Men det roliga är att det tror de ska bli bättre. De ska få mindre kritik. Det kanske blir mer rätt. Men domarna kommer ju visa sig vara ännu sämre.
Oj, oj, oj. Passivt aggressiv. Vi går vidare. Elfsborg Häcken i en... som Gustafsson sa ju efteråt, att det var inget rutinjobb, men det var ganska stabilt. Och allt jag kunde tänka på när han sa det var att hela han utstrålade, det här var ett rutinjobb.
Ja, men han har ju lite den auran, får man ju säga ändå. Allt ser ut som ett rutinjobb för honom. Det ser inte ut som att man tar i någon gång och bara vänder och vrider.
Det var väl en, även om jag tyckte det var en bra match, hände en del. Jag tyckte Elfsborg var helt okej, men det är ju, alltså, man är ju redan trött på Häcken-hypen, men det är knappt så att de förtar sig, känns det som. Och ja, ändå
så är
det
var lite den känslan jag fick på plats också. Det känns som att de går inte halvfart, det ska jag inte säga, men det känns inte som att de förtar sig. Och jag tycker Elfsborg, om man börjar med första 20 minuterna, när de är totalt överkörda, då Häcken kommer ju ut med någon hysterisk frenesi. Det är galet tempo i början, och borde kanske ha gjort... Ja, de får ett mål felaktigt bortdömt för offside. Sen är det väl då gränsfall om bollen är inne eller inte när Traoré petar dit den. Men skitsamma. De kunde gott ha haft två bollar i mål eller tre första 20 minuterna. Sen kommer Elfsborg liksom kamma sig lite grann och kommer tillbaka in i matchen och börjar vinna lite. Tycker de sätter en rätt så bra smart press på Häcken, som får börja slå i alla fall någon lite längre boll. Men de såg inte så intresserade ut heller av att spela in dem på... Ja, Simon var inte med, Simon Gustafsson. Så att, jag tror det kändes som att det var en del av taktiken att sätta lite längre bollar ut på där sitter forward Sadik och även på Traoré i djupet där. Så att nej, det kändes inte som de förtog sig. Och Elfsborg kändes lite... Ja, defensivt var det väl okej. Okay. Man sätter en lite högre press och sådär, och jag tycker man försöker vinna boll lite högre upp, men det tillåter inte Häcken Elfsborg att göra, och det blir aldrig riktigt farligt ändå. Det är några hörnsituationer, det är någon halvkontring som visserligen de hade kunnat fått utdelning, och blir 1-1 och ja, fine, då blir det match av det. Men nu blir det inte det, och Häcken bara städar av det liksom.
Det är ju som det här du säger, första 20. Det blir alltså så som matchen utvecklade sig efter. Det är nästan som att Häcken så här, bara så ni vet, så är vi så här bra. Om vi skulle behöva. Men nu behöver vi inte det. Så nu spelar vi så här istället. Alltså,
nej, men vi pratar om att Elfsborg gör det helt okej. Okay. Det räcker ju inte mot Häcken. Alltså du kan ju inte vara helt okej okay mot Häcken. Du måste ju vara jättebra för att möta upp dem. Och det tycker inte jag att Elfsborg är. Jag tycker att, precis som Lasse säger, det finns sekvenser och situationer i matchen där Elfsborg hade kunnat ta sig in och göra det lite jobbigt för Häcken. Och sen tror jag så här, hade Elfsborg varit effektiva i det, så tror jag att Häcken hade kanske kunnat börja fundera lite grann. För att jag tror även Häcken tänker så här: vi åker hit, hämtar 3 poäng och så inte mer med det. Och om det inte riktigt hade blivit så i hela matchen, så tror jag att de också hade kunnat börja fundera lite. Alltså det är ju det enda som kan stoppa Häcken i år, det är ju de själva. Och att de får lite hybris och att alla börjar tänka lite som Samuel Gustafsson, att ja, vi var helt överlägsna, men vi säger väl att det var lite halvjobbigt ibland. Alltså nej, men och det pratar vi om liksom så här, att det sa han ju även efter Djurgårdsmatchen liksom, att ja, vi kan göra det bättre. Vi slarvar lite och vi gör så här och så här. Och ja, visst, absolut, men alltså det kommer ju krävas rätt mycket av lagen för att slå Häcken. För att Häcken kommer ju kunna göra lite sämre matcher och ändå vara så pass bra rent individuellt att de kommer vinna matcher på bara det liksom.
Och sen alltså han Amane Romeo, alltså det är ju något. Alltså jag fattar inte riktigt hur de bär sig åt liksom. Vad har han gjort innan? Han har gjort 15 fighter typ.
Men han har varit bra innan också.
Jo, absolut. Men de saknar liksom Simon Gustafsson som, jag vet inte, om alla är i maxform, så är väl kanske Simon Gustafsson deras bästa spelare. Och så har de in Romeo istället, som man, när man ser honom så tänker man ju att så här, oh, han hade ju gått rätt in på alla andra mittfält i allsvenskan.
Ja, han var bra, men jag tror också det var en del av varför man inte valde att tjata in bollarna centralt för att när man inte hade Simon där, så det kändes som att Sadiq stod kvar ute på sin kant lite grann, Amane där på mittfält, han var inte speciellt delaktig i någon uppspelsfas, utan han låg lite och väntade på att de skulle spela loss, och sen gick han. Så djupled spel och han ville ju anfalla, han var inte speciellt intresserad av att vara med i uppbyggnadsfasen, men det tror jag Häcken hade med i beräkningarna.
Det är ju, nu spelade inte jag på det, dumt nog, men helt otroligt efter, nu har det bara gått en omgång, absolut, men helt otroligt att Häcken stod i 6 gånger pengarna till att vinna allsvenskan och Malmö i 2,50.
Fast nu är vi där igen, det är en match. Absolut.
100%.
Ja. Men visst, absolut. Det finns ju ingenting som tyder på under den här 3-månadersperioden.
Det är en på 6 att Häcken vinner i år.
Nej, framförallt det, så skulle jag säga att jag skulle ju inte hålla Malmö som större favoriter än Häcken. Det är väl där min brasklapp kommer in. Okej, om alla de, alltså, eller om vi säger då att Häcken och Malmö har haft 3 var på något sätt. Alltså, men inte att liksom, ska du fördela 8,50 på 2 lag, så ska ju inte Malmö ha 2,50 och Häcken 6. Så kan vi säga.
Nej,
det var bättre oddsättning förr.
Så tycker jag att det är lite jag tycker att det är lite tråkigt. Jag måste bara nämna det, typ efter spelet också från Elfsborgs håll. Jag hade någon spelare och sådär, att ja, men vi gör en ganska bra match och det är Häcken vi möter, bla bla bla. Det stör ju mig kopiöst att man liksom redan innan har, ja, men Häcken är så bra så vi kommer ändå inte ha chansen. Nu är vi ju där Häcken är jävligt bra, men så här, Elfsborgs hjärtat i mig blir lite knäckt över det, att man inte på sin hemmaplan ska kunna ge dem en större match.
Men där är en bra grej att gå in på faktiskt, för att det glömde jag ta när vi pratade om Blåvitt förut. det var samma sak där lite. Då står liksom, då står Alexander Tengryd efter matchen och säger att första halvlek är rätt bra. Vi gör det vi ska. Man kan inte klaga på första halvlek. Och då blir jag så här, är det måttstocken för att vara bra i en allsvensk premiär hemma mot Värnamo? Är den första halvleken en måttstock för att det här är vi rätt nöjda med? Bara där är det ju problem liksom.
Och nu kopplar vi in Magnus Ölme Johansson som får svara på det. Är det där vi är nu? Värva en mittfältare från Degerfors och sätta honom som mittback.
Ölme Gudel ser det live på Facebook här snart.
Ja, exakt. Nej, men det är ju, skrev ju det innan, att det har gått väldigt fort till att det hade varit en skräll om Elfsborg vinner hemma mot Häcken. Alltså, det har ju gått på en säsong till att bli det liksom. Och det var ju känslan att så här, det ska mycket, mycket, mycket till om, framförallt om Elfsborg skulle vunnit den. Det fanns ju typ inte innan.
Nej, och det är just det som stör mig i det här fallet. Att, och det är liksom, det är inget dåligt lag. Jag är just på stället på banan. Det är ett väldigt dugligt allsvenskt lag. Men offensivt får inte till det med de som ska vara spetsiga. Och en backlinje som första 20 minuterna ser ut som det var... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men det var full fart på Häcken i alla fall. Och det såg ju så livsfarligt ut hela tiden.
Men vilka lag... Förlåt, fortsätt.
Ja, men jag måste ändå säga det, att jag tycker att om man då ska gnälla på backlinjen, så har Hult spelat upp sig i andra halvlek och tar bort Sadik i stor utsträckning. Så att ja, det var väl något i alla fall.
Det kan jag lägga men till oddsmässigt här, bara att Elfsborg stängde faktiskt som klara favoriter också på, i just matchen. De stängde på 2,40 medan Häcken ställdes det på 2,75-2,80.
Och så är det inte du som sätter oddsen längre eller?
Nej. Men spelarna upplevde det tydligen inte så i alla fall, eftersom det,
det är också helt sjukt att det är så, kan jag tycka. Men skitsamma, det är ju lätt att säga med facit i hand. Men om vi ska gå till det här med, som du pratade om Mårten, det här med att det känns som att det har gått fort från att Häcken borta mot Elfsborg ska då vara, man säger, enligt oss då favoriter, inte enligt oddsen då givetvis, men att det är en skräll om Elfsborg hemma slår Häcken. Vilka lag förutom Malmö och Djurgården kan på förhand vara favoriter hemma mot Häcken? Om vi ska vara Hammarby absolut. Men inte så solklara favoriter att man hade liksom så här, ja men fan, de ska vinna liksom. Jag tänkte på AIK också, men jag tycker inte, jag vet inte fan alltså, om jag ska vara helt ärlig. Det är för att det är gräs i så fall möjligtvis.
Jo, men jag tycker bara att den nu kanske man glömmer fort, men jag tycker bara den känslan kring Häcken är mycket liksom starkare än typ när MFF, alltså hur man har sett på MFF, då man ändå säger de kan få lite strul borta mot Kalmar, de kan få lite strul borta mot, alltså att man har känt lite så. Här är det som att det är så här, att det är helt självklart, fan, har ni sett Häcken eller? De kommer ju bara trilla bort Elfsborg utan problem i en premiär på Elfsborgs hemmaplan.
Ja, men alltså att bara det där nu, ja, jag är ju liksom boråsare nu för tiden och älvsborgare, men alltså att man känner att Elfsborg inte är favoriter på Borås arena, bara där tycker jag att det känns helt fel liksom. Så det, there's something, det är något, finns något där.
Men jag är den, i alla fall här kanske, som har hypat Häcken mest. Men så hypade som Häcken har blivit, och är det så att de andra lagen någonstans har gått på det här hela också, om ni förstår mig rätt? Som du säger, Elfsborg ska ju aldrig sätta sig i det facket efter att Häcken gör en jättesäsong, att de liksom, ja men det var ändå Häcken vi mötte. Det blir ju helt skevt.
Ja.
Verkligen. Men det är ju inte bara, det är inte bara förra säsongen, det är ju hur de har gjort hela kuppspelet. Alltså ja, de har ju ändå åkt och liksom slaktat alla lag. Det är ju fine om du kommer in efter och vunnit SM-guld och så spelar du kuppen och så får du jobba lite grann. Alltså du får ändå liksom du får ändå trampa igång lite. Det går inte riktigt lika lätt som det gjorde förra året. De har några spelare där liksom, bröderna Gustafsson är inte gamla på något sätt, men de är ändå 28-29 där någonstans, och det tar,
prime time.
Ja, men det tar en liten stund att få igång kroppen på försäsongen, men här är det ju typ så här bara, nej men vet du vad, det är precis som de aldrig har tagit ledigt. Det är precis som de bara, nej men vi tar inte ledigt nu, vi är så jäkla bra, vi bara kör på här nu. Och så ser vi hur länge vi orkar. Sen kommer ju Häcken givetvis, eller givetvis kan man inte säga, men de kommer ju ha perioder under året säkert där de inte är lika jävla överjävliga som de har varit nu de här 3 månaderna. Men jag säger bara att det finns liksom, precis som du säger, det finns liksom ingenting som tyder på att det här ska bara sakta ner. Det som jag är lite rädd för, det är att de ska ha liksom bränt ut allt det här bra som de har tills det kommer till Europaspelet. Att de liksom, nu har de maxat sitt under februari, mars, april, maj, och så blir det liksom att får de helt plötsligt börja spela lite matcher på gräs, och så får de börja få lite tunga kroppar efter vissa matcher, och så ska de in på gräs i ett Europaspel, och så blir det som blir problemet för dem istället för att de tappar i allsvenskan.
Mm. Om man ska hitta någonting där med Häcken, så tyckte jag att man såg stundtals i matchen mot Elfsborg att man, liksom, man går ner lite i tempo, kanske lite farligt långt ner i tempo, att man, ja, hybrisen, det fanns en liten tendens till hybris där, det är lugnt känslan, det här löser sig, och den är ju livsfarlig, framförallt när du ska börja spela 3 matcher i veckan också.
Men för det är väl det, hur liksom, dels vad de säljer och hur det nu, hur nu Europaspelet utvecklar sig, men för jag håller ändå, så som vi pratar om Elfsborg, att de inte borde vara så här, det var ändå Häcken vi mötte, alltså fan, åka dit och vinna rätt komfortabelt, det är ju ändå ett styrkebesked. Det är ju liksom inte alla som bara åker och hämtar poäng där på det sättet Häcken gjorde, och för mig, alltså det är helt omöjligt, oavsett Europaspel och någon försäljning på någon, att se att Häcken inte skulle komma topp 3 går ju typ inte att föreställa
sig. Nej, det går inte.
Nej, alltså, det är om de får skador. Alltså, vi har ju pratat om det. De har, som vi har sett nu då. Nej, men som vi har sett. Vi var inne på det i Häcken-avsnittet att Sana, när han kommer tillbaka, kanske skulle kunna ta en plats på det mittfältet. Då är de 5 stycken. Men i nuläget är det ju liksom bröderna Gustafsson, Rygård och Amane Romeo. De 4 ihop då, kanske, om vi pratar om det med Sana, får ju dra ett jäkla tungt lass sen när det börjar bli Europamatcher, om de ska ta sig långt där. Och är det så att de här, säg att 1 eller 2 av dem skulle gå sönder av någon anledning, det räcker ju med en baksida, det räcker med någon jävla vårdslös tackling, och du får en liksom, ja men fan, här har vi ett ben i foten som bröt sig plötsligt, ja men det är 6 veckor på någon jävel liksom.
Då är kommer gå till pengarna.
Jo, men då, jo, säkert. Och det är det jag menar. Men fortfarande, då ska du få in en spelare som synkar lika bra med de som är där. Sen har de fortfarande otrolig offensiv och en stabil defensiv. Men det är inte, alltså, de är svinbra nu. Här och nu är Häcken helt överlägsna, skulle jag säga. Men det krävs inte så jävla mycket för att det här helt plötsligt ska börja gå lite trögare. Trögare, ja. Trögare, krögare. Men i alla fall. Och jag tänker så här också, att skulle det vara så att det blir lite skador och det börjar hacka lite, så tror jag att det kan liksom, då kan det börja sätta sig i huvudet på vissa. Att fasiken, vi skulle ju bara springa igenom detta och vi skulle gå till Europa och hela den biten. Så att återigen, ja, här och nu, de är helt fantastiska och gör det jättebra. Men det kan hända så mycket som gör att man om 10-15 omgångar sitter där och pratar om det på ett helt annat sätt.
1, X, 2. Det bästa till sista. Mjällby Varberg. Mini-hypen ändå på Mjällby innan, kände jag själv när jag hade plockat ut 3 Mjällby-spelare och startat dem i fantasy.
Jag försökte få in 4.
Ja, det gjorde jag med.
Jag hoppas att Alexander Johansson var en av dem.
Jag bytte ut honom precis i slutet. Och han gjorde ju 1-0 på ett jävla fint mål.
Och sen, är inte det tavla? Arbibror...
Nej, tavla skulle jag inte säga. Men jag ska kasta in här också. Du kan inte stirra ut bollen.
Men vill han ens rädda bollen?
Ja, men du kan inte stirra ut bollen.
Du kan inte stirra ut den. Och jag lade märke till att det var, han blev lite så anti-hero för mig när han kastar anti-hjälte på svenska, det fick ni översatt grabbar, när han kastar långt inkast, det är det värsta jag vet, och sen får han tillbaka den och kör någon sån världsvolley bort.
Fan vad man älskar såna skott som, alltså den han skjuter på ett sätt, den där bollen kan hamna var som helst.
Men det är också såhär, liksom, målvakten har ju redan bestämt sig för att den inte kommer gå in typ.
Ja.
Han, det är som du sa, du kan inte stirra ut bollen.
Nej. Men så här, du kan inte göra mål därifrån, så att jag tänker inte ens försöka.
Nej, eller hur? Nej. Sen kan vi prata om det här, det kommer vi till sen, men då kan vi ta det med en gång. Alltså domarna får börja kolla på hans jävla inkast. Alltså han är ju 3 meter in på plan precis när han har släppt bollen. Alltså inkast, nu kan inte jag regeln till 100% ska jag inte påstå, men inte fan kan du springa in med bollen. Du kan inte kasta bollen på linjen och sen fortsätta springa in.
Om du kastar på linjen får du väl göra det.
Nej, du måste väl stå still där eller?
Nej, bara du har båda fötterna i marken tror jag det.
Ja. Nej, jag köper inte det. Okay. Då får de ändra regeln.
Du vill ha de här voltinkasten istället?
Nej, men jag tänker att någonstans måste du väl ändå få ett stopp när du kastar inkast. Du kan liksom inte bara fortsätta springa. Det har man aldrig fått göra när jag var liten.
Men jag måste få lägga till en grej. För allt i strandvallen också. Det här att det ska torkas på bollen varje gång det är inkast. Att man kan få hålla på och torka bollen i 20-25 sekunder. Måtta upp, ta sina steg och sen kasta. Hur kan det vara accepterat?
Vad är regel? Man får kasta max 5 meter i fotboll.
Nej, men vad är skillnaden på att du ställer dig med bollen i handen och börjar titta efter och kolla efter vem du ska kasta till, gå framåt 10-15 meter, bli tillsagd av domaren och gå tillbaka igen? Det är väl exakt samma sak?
Ja, och det fan, har jag inte sagt är okej heller.
Nej, men fortfarande.
Ja. Mm. Sen så... ja, från ingenstans så liksom grejer ju Varberg en pinne här. Och det är ju, jag vet inte vad de gör egentligen. Nu var det ju på håret förra året, men liksom Pektas och Alamlavi, alltså
de får ju rejält med hjälp också, om hjälp måste vi tillägga.
100%, men de får ändå liksom ut mer på en match av liksom vissa spelare som än vad andra har fått ut på en hel säsong. Alltså det är ju...
Men det är ju också så, ja, hade Mjällby hetat Syrianska så hade man ju ringt Federbett eller vad den heter efter det där målvaktsingripandet, för det är ju fan det sämsta jag har sett på flera år i Allsvenskan. Vad gör han?
Det är jävligt roligt när det är Lushaku som skjuter, tror jag. Och det är ju en riktig som våfflan skickar iväg. Han vänder sig om och kollar åt andra hållet. Och sen, vad fan hände? Blev det mål? Han har ingen aning om att det
var roligt om det var han som han trodde att han hade gjort mål.
Ja, det.
Nej, men det är klart att alltså, det är väl ingenting att liksom ens diskutera att målisen gör en jättegroda här liksom. Men det är en ung målvakt och han kommer och han måste få göra lite misstag. Han har varit jättebra i kuppen, gör ett jättemisstag här som i slutändan då leder till att de inte får sin trea. Men jag skulle också vilja sätta ett ganska stort frågetecken för effektiviteten framåt, för Mjällby hade kunnat döda den här matchen. De ska inte behöva förlita sig på marginaler i en sån här match när de är så pass, alltså de har så pass mycket målchanser. Så att ja, visst, en tavla, ja, men det är inte det som ska behöva vara att Mjällby tappar poäng.
Vad han som skjuter det där skottet,
Lushaku,
alltså, exakt, han är högerfotad, va?
Ja, det är han. Ja,
alltså, eller det hade varit helt sjukt annars. Man ser, alltså allt i rörelsen är jag är högerfotad när han skjuter den bollen.
Men det är alltså, liksom... precis när han träffar bollen så han vänder sig ju där. Han känner det här är ingen idé. Jag behöver inte ens titta på det här.
Det är sällan, vad ser sån? Han skjuter liksom neråt. Ner i backen. Det är nästan så att bollen lyfter av studsen. Ja, det kanske är klurigt, jag vet inte. För min fantasy-målvakt att hålla den bollen.
Jag blir inte heller helt nöjd kan jag säga.
Nej. Och det här är ju liksom, nu är ju hypen kring Mjällby död. Det var ju typiskt.
Nej, det tycker jag ändå inte.
Jo, va?
Nej.
Skapa de kommer mycket... ju göra så här några gånger i år. 2-2 mot Degerfors och sånt.
Mm, ja, kanske. Men, men jag tycker inte hypen är död. Jag tror fortfarande att de, jag tycker de såg tillräckligt starka ut. Sen, när det blir en sån där 2-2, ett sånt 2-2 mål så, så tar man ju med sig det kanske. Men nej, jag håller inte med dig, Mårten.
Blomman, det är ditt andra lag.
Verkligen inte.
Men du är Gustafsson, honom känner du väl? Eller hur var det nu?
Ja, det vet vi.
Det vet vi.
Det var jag sist igår, va?
Ja.
Eller hockey,
det var väl det enda som var bra med Mjällbys representation i fantasy. Har ni fantasylag förresten, Tobbe, Lasse?
Jag svarar ja. För att jag tror att det är det som är så, jag borde svara.
Tobbe, du har, eller hur?
Ja, jag har också ett fantasylag.
Ja. Gick det bra?
Ja. Nej. Aha. Det är som vanligt. Jag kommer vara med i det där spelet i typ 4 omgångar. Och sen när jag tänker att ingen av mina spelare är bra så kommer jag skita i det.
Hur många blåvitspelare har du?
Den klubben har många medlemmar.
Hur många blåvita har du i laget?
Exakt lika många som Gais har matcher i Allsvenskan i år.
Mm. Det är det du lutar emot, va? Gais. Är det inte bättre än att ni ska jämföra er med Gais?
Nej, jag var ju på den här supportermarschen som var innan matchen, och där var det mer låtar om Gais än om Blåvitt, så att jag tänker att det är så man ska göra.
Var det en copy eller Blomman? Vill du säga något om det?
Nej, jag visste bara inte att Blåvitt körde marsch. Är det något nytt eller?
Ingen aning. Jag har varit spelare innan, så jag har inte riktigt funderat på det, men
fy fan, det vet du ju visst.
Ja, några år.
Och nu låter du mer som Tengryd.
Men det är ju fint att de gjorde det Blåvitt ändå. Det är ju bara återpoängtera det att, och Bayern hade inte heller haft det här liksom stödet om det inte hade varit för motiga år. Motiga år föder bra supporterkultur. Det kan vi väl slå fast.
Ja, eller? Tips är ju att köra 5 år i Superettan, så kommer man tillbaka starkare än någonsin sen.
Mm. Det är väl ungefär det som är den inslagna vägen nu, vad det ser ut.
Starkare än någonsin är också att aldrig vinna något.
Ja, men vad fan, kuppen, kom igen nu. Ja, du ska nog... Ja. Kör, Tobbe.
Klipp det också, för fan.
Nej, håna på. Nu får passa på nu. Du har några år du kan sparka uppåt.
Ja, eller hur? Det är lite som att vara Liverpool-supporter. Man var liksom så här passivt aggressiv mot alla i många, många år. Och sen kunde man själv vara lite så här halvdryg i 3-4 år. Och sen nu är tillbaka som vanligt igen.
Ja, härligt. Det var allt från premiäravsnittet av Ljugarbänken för 2023. Följ oss. Skriv till oss, må bra, så hörs vi efter nästa omgång. Hej då!
Hej! Hej.